If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Idag när jag klev ut utanför dörren så möts jag på gården av ett antal byggjobbare som kommer för att plocka ner tv-antennerna. Vi har två stycken i fastigheten då. Och sen så gick jag ut genom porten, ut på gatan, och där ser jag, där står deras bil, en liten sån här pickis eller liten lastbil med öppet flak. Och där ligger liksom en skog av nedplockade, kasserade tv-antenner.
Ja, just det.
Och där såg jag hur en epok nu går i graven.
Där låg din barndom liksom.
Precis. Hej och välkomna till Våra drömmars stad. Jag heter Linus Eklund Adelsson och mina ständiga bisittare är Wille Crafoord och Staffan Lindfors. Och idag tänkte vi prata lite grann om kommunikationer.
Mm.
Och jag inledde ju här med det här som hände mig i morse med tv-antennerna. Mm. Och varför jag tycker det här är viktigt är därför att jag ser ju uppifrån mig där jag bor på Mariaberg ner över, ut över hela stan. Och om man tittar ner mot Gamla stan eller vart man än tittar, egentligen Kungsholmen överallt, så domineras ju liksom den här bilden av de här takåsarna med små terrasser och det står små blomkrukor med diverse allt möjligt i. Och de här tv-antennerna, ofta gamla, lite krumma, det ser ut som att de har funnits jämt.
Mm. Lite som att man ska plocka topparna av kyrkorna. Liksom.
Ja, precis. Ja.
Det är en väldigt tydlig del av siluetten som nu kommer försvinna.
Ja, precis. Ja. Liksom. Och man har ju den här bilden av som sagt att det är, så här har det alltid sett ut. Så här ser en stad ut idag. Mm. Mm. Men det är ju egentligen en ganska kort period historiskt.
Verkligen. Som
det
har funnits tv-antennerna. Jag är en av de få som faktiskt har kvar en sån här trådtelefon.
Ja.
Det blir färre och färre nu. Och en stor anledning till att jag har ett trådtelefon är att nu är det så få som har det så man kan välja nummer i stort sett själv. Där vi förut var uppe på 8-siffriga nummer i Storstockholm så kan vi nu snart räkna med att vara nere på 4-siffriga igen.
Ja, exakt. Jag har faktiskt också fortfarande vanlig så att säga hemtelefon. Men nu går den ju i och för sig via någon sorts IP-telefoni också. Men det är lite grann mest då faktiskt av nostalgiskäl. För vi har ett gammalt liksom klassiskt telefonnummer som det finns vissa som liksom har det fortfarande det här. De kommer ihåg telefonnummer i huvudet.
Och vi har säkerhetsskäl. Tänk om man står där och har fått en speakerfoten och sen så är det bara... Inte ens 3G eller vad det nu är. Är det en plupp eller något där? Vad det heter.
Nej, men jag kan ju knappt min frus telefonnummer, mobilnummer alltså. Därför att det står ju bara hennes namn i min telefon. Men min farmor som bodde vid Karlaplan var en av de första tidig i alla fall med telefon. Kanske kring 20-30-talet och hade då ett 4-siffrigt nummer.
Jo, alltså det gjorde ju, de sålde ju telefons. Det är så kul att med sådana här gamla... förlegade pluralis sätt att säga saker på stora där. Vad hette nu den här?
Ja, men det...
Han som sen startade NK väl? Leia.
Ja.
Leia sålde telefons. Ja, Sax. Men de, Leia gifte sig med... Nej, Sax gifte sig med Leias dotter. Och sen slogs de samma faktiskt.
Ja, blev Sax som även ligger bakom Saxska barnsjukhuset då.
Ja,
okej.
Men det stora telefontornet som ju en gång... dominerade stadsbilden nere i city.
Uppe på Brunkeberg.
Ja, precis. Mm. Det byggdes 1887.
Det stämmer. Och det låg ju vid Brunkebergstorg, väldigt tjusigt. Och sen så fanns det ju också ett telegrafhus på Skeppsbron då, nära slottet.
Just det.
Men ute på mitt landställe så har jag kattunge 3 som vi säger. Jag har ju 2 sådana här adresskalendrar med mig här, pre-telefon. Men just på landet så har vi en från 1887 eller 88. Och där har telefonnummer börjat smyga sig in. Och det är ju sån härligt. Otroligt gränslandsbok.
Men förstå också att det var sån super, super high-tech en gång i tiden.
Mm.
Det var helt obegripligt att liksom från via liksom telegraf så helt plötsligt har man telefon hemma.
Hallå?
Brunkebergs torg har ju alltid varit ett centrum för kommunikationer. Där man väldigt tidigt kunde hitta sig en droska. Hästskjutsar hade någon slags central plats där. Och så småningom även då bilar och faktiskt spårvägar. Oh, men om man går tillbaka till de här första hästskjutsarna så är det lite märkligt att man valde just Brunkebergs torg som central plats eftersom det var så förbannat brant upp.
Mm.
Så att det var ju backa upp, backa ner där för de som skulle då ta sig därifrån och vidare.
Oh, ja. Och samtidigt så har ju Brunkebergs torg har ju, som du säger redan innan här, att det har ju varit centralt i så många andra hänseenden. Och idag för det ju en helt tynande tillvaro. Det är fan dags att återupprätta Brunkebergs torgs anseende. Det har liksom reducerats från att ha varit en vital liksom centrumpunkt till att vara ett litet blåshål i skuggan av liksom de här stora husen och
Riksbankshuset.
Ja, precis.
Det är genant på många
sätt. Verkligen.
De var tidigt ute faktiskt med att ha även en sån här, mitt på torget så låg ett ställe där kuskarna kunde värma sig. Och ni må tro att det faktiskt väldigt tidigt även fanns körkort för de som skulle bli såna här kuskar.
I polettform säkert.
Ja, man fick ett märke på mössan. Att man klarade av då de här trånga gränderna. Mm. Och vet ni vad som var svårast? Det som var verkligen knepigast med att ta sig fram i stan då. Det var att det var så förbannat mörkt.
Intressant, det tänker man inte.
Nej, men man återkommer ofta till det när man studerar gamla skrifter kring Stockholm och tar sig fram i genom stan, att det är just mörkret som är det stora bekymret. Det var även förbjudet att ha med sig någon form av eld för att det var så eldfängt.
Ja, på 1600-talet då, när unga adelssvänner skulle gå iväg på festligheter och såna saker, så hade man med sig en lyktsvän, det vill säga någon som hade uppgift att ha med sig ljus i en lykta, just för att det var så eldfängt. Så vart efter festen led då, så blev man ju tvungen att skicka hem de här lyktsvännerna, för de var ju inte så gamla och de skulle ju upp tidigt nästa dag. Så det slutade ju inte bättre än att den här unga adelsherren fick ju då försöka ta sig hem genom gamla stans gator och gränder själv. Och då var det ju inte upplyst. Och då hände det ofta att man då på fyllan och villan också, man stöttade sig och kände sig för med värjan. Och då hände det att man skadade och stack ihjäl de som låg och sov. För det var rätt mycket folk som låg och sov ute i gränderna.
Fruktansvärt.
Vilken grej.
Men det fick man ju då lagstifta om. För det här var ju hemskt. Så att lagstiftningen blev ju sån att de som sover i gator och gränder må akta sig så att de inte blir ihjälstuckna av adelsmän som är på väg hem.
Ja,
det var läckert.
Det fick man liksom räkna med. Om man låg ute och sov i rännstenen.
Jag tänker på mörker. Då hörde jag någon grej stänka på Radio Stockholm. En bandyexpert, sportexpert, en stockholmare, uttalade sig där för några år sedan. Och han sa, jag spelade ju bandy på Söder. Som är Uppsala lag var ju försenat. Och det var ju flera timmar innan hon kom hit. Och det skulle ju andra halvlek spelas i mörker. Det var ju väldigt snack om hur vi skulle göra. Då. Det var en sån här viktig match alltså, i någon sorts serie trots allt.
Ja.
Då tänkte man, det var väl någon arena där. Inte Zinken tror jag, utan någon annan söderrink. Och ja, en sån grej som vi tar för givet idag. Att vi kan klunk, dra på en superbelysning.
Ja, men det där är ju så typiskt Stockholm också. Det skulle jag säga verkligen går som en röd tråd för kommunikation på många sätt i den här stan. Mm. Därför att på sommaren har vi ju inte alls det problemet, utan då är det ju tvärtom ljust hela natten. Mm. Men däremot så uppstår ju andra problem årstidsmässigt. Att stundom är det svinkallt och man kan gå rätt över Nybroviken, och sen så ett, två, tre så är det sommar, och då tar man sig fram via vattnet på ett annat sätt.
Ja, precis. Och där har man ju liksom den här klassiska med rodda madammerna, som är en klassisk bild av Stockholm i fordon. Som liksom trafikerade framförallt Riddarfjärden fram och tillbaka. Och sådär. Men, och rodde folk och varor framförallt fram och tillbaka över vattnet.
De var ju legendariska, de här tanterna. Och eftersom vi pratade om månglerskor för några avsnitt sedan, så fick, var det även att man fick någon slags licens för att framföra båtar på det här sättet.
Ja.
Och då var det just änkor eller folk som hade en familj att försörja, för att mannen kanske hade blivit skadad i krig och sådär, som fick de här tillstånden. Och i allra bästa fall så kunde man ju då skaffa sig en egen båt. Och det, då var man ju som en självständig kvinna på ett helt annat sätt.
Ja, just det. Då har man en egen ekonomi. Vilket är liksom...
Ja, och vad jag förstår så var de också extremt tuffa. De här.
Det var dalkuller väl? Som djursmäckorna var dalkuller.
Men alltså. Det där med dalkuller är rätt kul. Därför att de var ju ganska många som rodde folk. Och businessen blev ju så småningom sådan att man behövde konkurrera med varandra. Så när dalkullorna kom, då nischade de in sig genom att ha dalkullekläder på sig. Mysigt. Färggranna, praktfulla.
Innan Skansen och allt.
Ja, men verkligen. Och det kändes som de tog hem hela marknaden ett tag där.
De jävlarna kunde ju ro också. Du har ju fortfarande idag, så har du ju överallt kring Siljan till exempel, så har du ju, kyrkroden, årliga kyrkroden varje år, där man ror i kapp då. Men man rodde ju från de olika samhällena till kyrkan och från kyrkan och så vidare. Är det den kunskap man har med sig när man flyttar ifrån liksom Rättvik eller vad det nu kan tänkas vara någonstans i krokarna, Insjön, ner till Stockholm för att söka lyckan eller vad det nu man gör på 1700-talet, 1800-talet. Så är naturligtvis, det är en attraktiv, alltså det är en egenskap som man kan slå mynt av.
Ja, de första noteringarna om roddarmadammer är faktiskt ifrån 1400-talet, så tidigt.
Det var tidigt.
Jag tycker det är så märkligt att det inte finns idag. Det skulle ju vara en lysande affärsidé.
Ja, alltså, och det fanns ju faktiskt en trampbåt som gjorde 8 rorsmäns jobb.
Ja.
Man provade till och med en häst som gick på skogen.
Ja,
det
är oklart om de faktiskt provade med en häst eller om det är det kan vara en skojteckning.
Ja,
därför att de gjorde ju allt för att konkurrera med ångmaskinen som kom då.
Just det.
De hade till och med en vevbåt tror jag, någon man skulle sitta och veva fram.
Det kan ju vara drömmar på teckningar som sen blev att det har minsann funnits, men det är inte säkert.
Jag tror att man får förstå i de här sammanhangen också att det handlar inte enbart liksom om att någon liten tant sitter ensam i den här moderna bilden av en eka, som är en ganska modern båttyp faktiskt.
Ja.
Liksom oro lite grann. För det var något sånt också. Men det var ju alltså allt därifrån till stora roddbåtar liksom, där man kanske behövde vara ett gäng som sitter och ror. Liksom.
Ja.
Någon sorts liksom, upp mot nästan slup. Liksom.
Ja. Vevslup kallar man det. Nu kommer jag på vad den heter. Det heter Jägaren Vevslupen.
Ja, där, just det.
Och de sista rodda madammerna kunde man faktiskt se fortfarande mellan Djurgården och stan nu, kring första världskriget. Alltså, sen gav de upp.
Till exempel omnibussen som kom på 1830-talet i Stockholm. Plötsligt så var det en femtedel av priset som skulle betalas för att kunna åka i en lång coach då, som tog 8 man. Istället för den här enkronas droskan så hade man en 20-öres omnibuss.
Ja.
Omnibus betyder för alla.
Ja. Kallades inte just den första omnibussen för försöket?
Jo, försöket. Från 1832 då, från Drottninggatans backe ner till Järntorget då. Vi typ nära Slussen.
De hade hållplatser alltså?
De hade hållplatser. Det var alltså det första som skedde. Det är alltså att följa en uppgjord linje med regelbundna uppehåll.
Mm.
Och det är det som liksom är egentligen revolutionen.
Ja, jag förstår.
Så enligt ett tåg är en rörelse som är förutbestämd enligt en tidtabell.
Och de drevs av hästar?
De drevs av två hästar som drog de här... ingång i vagnen var bak till. Så man tänker sig de här där de plockar upp tjuvar med galler liksom, i 1880-talets London. Så det togs väl från postdiligenserna, det var väl förebilder. Och som sagt, England och Paris var ju förebilder till det här.
Att låta någon annan föra sig fram genom staden, det, redan där fattar man ju att det här är en lyxgrej. Alltså idag är ju kollektivtrafik tvärtom väldigt folkligt. Men från början, alltså det allra första var väl egentligen sådana här Porsche Chaser. Där folk bar en genom stan.
Ja.
Ett stort problem med Porsche Chaser, alltså någon slags ögonvittnesskildring, det var att man pratade om att det var sånt bekymmer eftersom man reste baklänges. Sa man till höger så måste man räkna med att man då for till vänster.
Ja, okej. Okay, ja. De här människorna, de har ju aldrig åkt X2000, det har man ju.
Nej.
Liksom,
nej,
exakt. Åka baklänges till Göteborg, det är ju...
Och troligtvis kommunicerade de på riktigt rutten franska också. Och varför säger jag rutten franska? Jo, därför att franska var ju liksom modespråket på 1700-talet. Och det fanns aldrig riktigt någon sån här idé om att man skulle lära sig vare sig fonetiskt eller grammatiskt.
Nej.
Bara det var franska så var det bra med den saken. Liksom.
Mm. Det är som när jag var liten när man pratade, alla skulle prata engelska.
Cowboy-engelska.
Ja, visst. Ranch, Kurumela, Crank.
Jag behärskade engelska fullständigt redan vid 4-årsålder. Brown räckte. Ah. Brown.
Ja, men det där var ju många som körde på 1700-talet. Och det, jag tror till och med att det finns visor diktade på cowboy-franska. Är det inte väldigt typiskt Stockholm att det periodvis så talar man olika språk i befolkningen? Därför att vi är ju ett centrum för många delar av världen. Så ibland har det varit dominerat av tyskar, ibland har det varit dominerat av fransmän. Och folk kommer från alla delar av världen, vilket har gjort stan till så häftig.
Ja, absolut. Vi är extremt snabba på att plocka upp allt som alla andra gör. Och sen gör det minst lika bra och lite till.
Ja, bättre ofta.
Ja, kulturen är ju hela tiden en rörelse.
Det har hänt saker i historien tidigare när man har förädlat.
Ja.
Det är liksom,
ja.
Allting...
Nej, men jag tänker på din omnibus som du pratade om. Ja. Där, den här bussen... åkdonet för alla.
Ja,
här har jag snappat upp faktiskt, finns det nedskrivet hur det kunde låta om man tjuvlyssnade på folk. Och då kunde kanske någon säga så här: alltså, sa han verkligen på det viset? Ja, men det var ju på chi, förstår du. Det måste ju sitta ihop med det chi som vi hade när vi var små. Liksom. Ja, vi stavade TJI, va? Ja. Men i det här så är det stavat KI.
Aha.
Det är lite, jag tycker det är spännande att se att de spårvagnarna i stan, de följde ju upp omnibus, de hästdrivna spårvagnarna. Och då var ju kusken så att säga tvungen att stå utomhus för att driva på hästarna. Och det där var en tradition som stannade kvar även fast de blev både el- och ångdrivna spårvagnarna. Så att kusken, så att säga chauffören till spårvagnarna, stod utav hävd sen ute långt in på 50-talet.
Nej, det var häftigt.
Fullständigt poänglöst så stod där med en istapp på näsan för att det liksom alltid hade varit så.
Jo, men där har en grej, jag hör att pappa säger det liksom att när han, jag pratar med honom i telefonen, bara: jaha, har du stått och kört idag? Stått och kört? Det gjorde han liksom, som han såg när han var liten och såg Loken komma in.
För att de här tidtabellerna och hållplatserna kring både järnväg faktiskt och spårvägar och ända från omnibusen fram är ju liksom till syvende och sist beroende av tiden också.
Det är helt korrekt.
Så att för att kommunikationen ska funka, inte bara i Stockholm utan överhuvudtaget, så behöver man ju fungerande klockor. Och det var ju inte alls speciellt självklart, även om klockorna fanns från 1700-talet och framåt. Eller ännu tidigare, men framförallt de klockor man bar med sig, så var det ju inte alls så självklart att de var synkade med varandra, utan Nej. Det kom ju först med järnvägarna. Ja. Annars hade ju olika städer till och med i landet olika tidpunkter.
Men alltså det roliga är ju det här att all kommunikation ju någonstans handlar om tid. Att spara tid eller skapa egen tid eller gemensam tid eller tidsutrymme för någonting annat.
Liksom. Ett problem de hade, det var ju att synka sina klockor när tidtabeller väl skulle hålla. Så man överhuvudtaget hålla reda på tiden. Och då vet jag att i hamnen, alltså ut med Skeppsbron. Så uppe på Stigberget, alltså på det som man idag kallar för navigationsskolan, så har de en jättelik kula på taket där som faller ner prick klockan 12.
Mm.
Och på det sättet så kunde alla som såg den här kulan, det vill säga hela Stockholms inlopp, synka sina klockor.
Mycket smart. Och sen hade man ju alltså telegraflinjen Stockholm-Uppsala. Som ju öppnades 1853 och den var ju viktig för järnvägen och tvärtom. Så att de här två gick i hand i hand för att klara av en järnvägstrafik med hyfsat hög täthet och så vidare. Och just tidshållning.
Mm.
Så var ju telegrafen, har jag förstått och hört talas om, väldigt, väldigt väsentlig helt enkelt.
Annars så tog man ju sig alltså via det här Göta landsväg över vid Skanstull.
Just det.
Det var ju första sättet.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Och ta sig in, och där är ju, det är ju rätt kul alltså, för min son håller ju på att lära sig cykla nu, han är 6 år. Okay. Och det är ju lite, även om det inte är så mycket trafik här uppe på berget, så är det ju ändå lite hårt att trilla och sådär, så att han vill ju cykla någonstans där det finns lite mer stig liksom. Och då tog jag faktiskt med honom ut till gamla Göta landsväg som faktiskt ligger kvar bitvis kring Årstafältet.
Ja.
Och där kunde han genast lära sig cykla flera hundra meter på raken. Och det var så fantastiskt att se hur cirklarna sluts när den här lilla killen 2016 lär sig cykla på gamla Götaland.
Han försvann mot Göteborg. Du fick ringa polisen.
Jag har ju också en dotter som är, hon är något år yngre än vad din son är. Men som är också inne i det här lär sig cykla stadiet. Och det är samma sak där, att det bra så länge det är plant, hon cyklar gärna, men sen så är det så mycket backar här omkring, och varken hon eller jag vågar riktigt släppa ut henne där, för att hon tycker det verkar så komplicerat det här med att bromsa.
Ja, det är komplicerat.
De första cyklarna hade ju inga bromsar, de första cyklarna kom faktiskt på 1700-talet, och då hade det varit som en slags springcyklar.
Och de kunde gå bara 20-30 alnar utan att man satte ner fötterna. Satt på någon bräda eller någon
farliga grejer med stora trähjul som dundrade ner för...
Men det är sådana ungarna har idag. De är utan pedaler.
Ja, just det. Så det har kommit tillbaka.
Ja, visst. Och de är ju briljanta just för att lära sig.
Men när kom de lite mer vettiga cyklar, kom ju på 1800-talet.
Velocipederna.
Ja, och alla har ju sett de här med de här jättestora hjulen.
Ja, precis.
Det var en jävla bisats.
Alltså. Ja, men dessutom så var... Alltså, man kan ju tycka att det är så fruktansvärt idiotiskt med det stora hjulet. Men, men det blev ju en bättre utväxling. Så de pinnade ju på som fan.
Jo, du gjorde det. Men alltså, det var ju en
idrott. Jo, men det blir ju dessutom mjukare och så vidare. Att liksom det större djuret har ju en annan möjlighet att liksom ta upp ojämnheter på ett annat sätt.
Just det, ett livsfarligt, de ska förbjudas.
Ett litet hjul kör ju fast på minsta lilla liksom.
Men luftdäcken kom ju inte förrän förra sekelskiftet.
Nej,
och samtidigt som kedjan ungefär, då hade vi den moderna cykeln.
Men innan dess alltså, så var det ju alltså, jag vill säga, 30 år från sekelskiftet bakåt. Till 70-talet, då var ju det nästan en uppvisningssport och man kallade det cykelryttarinna och man liksom, det fanns en insändare i en Stockholmstidning som sa, när får vi börja cykla i Stockholm? Vi är vanliga människor.
Jaha,
det är ju inte lite coolt alltså, ja.
Men vadå, vilka var det som cyklade innan då?
Det var tränade gymnastiska människor som vågade och fick, alltså bara på särskilt utvalda platser som de hade uppvisningar, alltså, typ säkert Kungsträdgården och sådär.
Men nu cyklar ju folk som fullständigt bindgalna. Man kan ju knappt gå ut utan att man hamnar i en svärm utav galna cyklister.
Eller hur?
Och då är det lätt att få för sig att vi cyklar mer än någonsin nu. Men det gör vi faktiskt.
Men nej.
Under andra världskriget på 40-talet då var det faktiskt mer cyklar.
Ja,
kolla bilderna, det är så mäktigt att säga.
Jag tänkte ju säga det liksom, att det fanns ju en tid där liksom persontransporter företrädesvis var till fots eller via cykel.
Det rånade ju Lasermannen banker med också.
Ja.
Cykel. Och lyckades ju märkligt nog flera gånger då.
Vilken skälm. När vi ändå pratar om cyklar så är det svårt att inte nämna bilen.
Mm.
För bilen tuffade ju in då, kan man ju säga, slutet på 1800-talet. Jag tror att ganska prick vid sekelskiftet så skaffade Gustav V som då väl var...
Ja, men den är...
Han skaffade sig en bil som han var kanske inte så nöjd med, så den fick väl vara. Men jag har en kille som... Jag tog reda på att Henning Forslund var den första att åka fast för fortkörning.
Henning Forslund.
Ja, och det skedde alltså på...
Den gamle skälmen.
Det skedde på Strandvägen. På väg från Risch.
Ja, det kan man tänka sig.
Nej,
och då satte han fart på Strandvägen. Och polisen ropade, och det förskräckligaste åt honom, för att det for fram så. Och det ville sig inte bättre att eftersom Forslund inte hörde vad polisen ropade, var polisen tvungen att springa i kapp denna skenande farkost. Och då blev det böter. Och så här beskriver polisen i rapporten, att Forslund framdriva automobilen i den starkaste fart så att annan därav kunna skadas, och utan det ringaste bry sig konstapens vid båda tillfällena till Forslund givna tillrop att ej köra så fort. Då åkte alltså Forslund 6 km i timmen.
Nej, det är förrörande.
Och 1910 kom den första hastighetsbegränsningen i stan, vilket var 20 km.
Vi har ju en väldigt stigmatiserad förhållande till just krigsåren i Sverige, eftersom vi har trauman med transitering och så vidare. Liksom.
Tyskarna gjorde lite som de ville.
Ja, precis. Man tycker att vi var väldigt undfallande och fega och såna här saker. De fick använda liksom svenska järnvägsspår för att anfalla Norge och så vidare. Men det man inte får glömma bort i det här fallet...
Även telegrafledningar.
Precis, man använde även telegrafledningar. Man krävde att få använda dem för att sända sin kodade trafik till norska högkommandot eller storkommandot. Men det gjorde ju också att vi kunde plocka upp dem och sedermer också använda dem för att knäcka den här informationen, knäcka då
kodningen. Just, vi knäckte koderna här.
Precis. Och det var inte bara de här Enigma-skrivarna utan även Geheimschreiber, G-skrivarna, som var ganska mycket mer avancerade.
Nej, men det ledde ju långa loppet.
De var bara oroliga för engelsmännen, att engelsmännen skulle plocka upp deras radiotrafik och knäcka den. Sverige var man inte rädd för på det viset. Man underskattade helt enkelt vilka man hade att göra med. Därför att man var så fokuserad på fienden. Och man såg inte Sverige som en fiende på det viset. Det här gjorde att man kunde, vi kunde knäcka den här trafiken och på det viset också hjälpa till att avgöra vart kriget skulle ta vägen någonstans.
Otroligt intressant.
Ja, väldigt intressant.
En annan anledning till att man såg oss lite undfallande mot tysken kan ju också ha varit att Hermann Göring var ju gift med en svensk kvinna som hette Karin.
Von Rosen.
Von Rosen, ja. De, ute ur Rockelstad så träffades de under en flygning. För han jobbade nämligen för svensk lufttrafik. Och det där är, om vi nu kommer in på flygplan, så är det ju lätt att tänka sig att Bromma var vår första flygplats. Men det stämmer inte, därför att från början så låg den ute i Lindarängen, det vill säga Värtahamnen. Ja. Där man då landade på vattnet.
Var det 10-20-talet eller?
Ja, jag tror att första flygningen i Sverige gjordes början på 1900-talet, och att det där flygfältet var som mest aktivt på 20-talet. Alltså det vill säga mellankrigstiden. Och då jobbade Göring där och bodde på Odengatan.
Just han hade... Och han var en sån som flög i alla väder. Det var ingen som ville ta den där flygningen till Skåne från Rosens.
han var ju så här röde baronen liksom, och väldigt hjälteaktig utifrån sina bedrifter under första världskriget. Mm. Sen så hände det ju lite andra saker under 40-talet. Men han bodde i alla fall i Sverige ett tag och var för högsta grad inblandad i svensk lufttrafik.
Ja. Och vårdades ju även ganska många, vid många tillfällen under långa perioder i Sverige.
För sitt morfinmissbruk.
Morfinmissbruk och psykiska åkommor. Han var ju på Långbro, tror jag det var, ganska...
Nära Fruängen, ja. Där röda linjen ju har sin slutstation nu. Jag älskar röda linjen. Det är en behändig tunnelbanelinje som kom 14 år efter gröna. Och alltså, man längtade från Liljeholmen och bortåt längs Mälaren där, att få den här bekväma skjutsen istället för att dras med spårvagnar. Och så sneglade man mot Skanstull och Gullmarsplan och här, som då hade den här redan. Och så plötsligt så kom invigningen 5 april 1964. Jag är ju född 64, så jag samlar på saker som är från 64. Din bror Alec, Åhléns City, nej men vad som helst. Och röda linjen då invigdes av kungen. Mariatorget klev man på, och högtidligt då kungen fick köra i förarhytten. Och
det var det då det döptes om från Adolf Fredriks torg till Mariatorget, va?
Ja, det var då. Mm. Så sent som 64.
Inte klokt.
Och sen var det så här att Hjalmar Mehr fastnade uppe i spärren. Han hade glömt sitt färdbevis. Det är så fint. Så att det här blev försenat på grund av Hjalmar Mehr blärade runt där uppe. Men till slut kom man iväg.
Hjalmar Mehr, kan vi då berätta för de som lyssnar, är ju en av de som anses vara ansvarig för de här enorma rivningarna på Norrmalm.
Ja, precis.
Men det är ju en annan diskussion.
Skyldig är också ett man skulle kunna använda.
Men samtidigt, han har gjort röda linjen, alltså allt är kartan som du visade oss när vi kom hit, en från Stockholmsutställningen, som var en replik på 1733 års stora Stockholmskarta.
Ja, Petrus Tillaus karta där.
Med, alltså som du visade, alla gatunamn.
Ja, det var ju otroligt revolutionerande, därför att det var ju där vid lag man helt enkelt etsade fast att gatunamnen skulle bli beständiga. Innan dess hade det varit en ganska rörig fråga, det här med vad gator hette, och man tog det lite sådär pö om pö. Men i och med den här stora tillhörskartan så blev det stadfast, alltså att nu heter de här gatorna på det här viset. Och de allra flesta gator har faktiskt kvar sina namn från tillhörs.
Statsregleringen på 1600-talet fick ju de här gatorna Fredsgatan då och Drottninggatan och så vidare. Så det fanns väl bara, vad jag har läst mig till i alla fall, 4 gator så att säga från seklet innan som var sådana som finns idag också.
Ja, men på den tiden,
det måste jag blomstra.
Från första tidigaste tid, alltså 13, 14, 1500-tal, så pratade man om allmänningsgator och gränder. Just det. Och en allmänningsgata, det fanns till och med regler för hur bred en sådan skulle vara. Den skulle vara minst 5 meter bred. Och det var då alltså gator som man tog sig fram lite mera forslade saker och medans gränder hade då, som vi känner igen det från idag, inte fullt lika genomfartstrafik på samma sätt.
Mm. På ett sätt är det väl så också att från början så har gator egentligen bara uppstått som, eller ja, och gränder framförallt, det är bara det är platsen emellan två hus helt enkelt. Så gatorna har vuxit fram lite, eller åtminstone gränderna har vuxit fram lite organiskt sådär.
Så intressant liksom att en gata kunde heta flera saker.
Ja, visst, typ fram till en viss punkt heter den så någonting.
Drottninggatans upp mot Strindbergs.
Ja, men framförallt så får ju de här transportsträckorna namn utifrån hur de ligger, var de ligger. Alltså Skugggatan, Storgatan, Gångvägen. Alltså om man tänker sig något så enkelt som Svartmannagatan är ju en förkortning av gatan man går från slottet till Svartbrödraklostret. Mm.
Exakt.
Och det läste jag någonstans att Kindstugatan, som ju är en av de äldsta gatorna som man kan namnet på, är också en gata som det är lite oklart varför den heter Kindstugatan. Och det närmaste man kommer fram till det är att någon gång har fått en kindhäst där, det vill säga en örfil. Så att Kindhästegatan hette det rätt länge.
Snillen spekulerar.
Jo, men alltså, för det här är ju underbart. Det tar oss ju till Tyska Brunnsplan när du pratar om Svartmannagatan.
Ja.
Och där skulle man ju kunna vända med brandbilarna. Därför är det ju obebyggt där.
Ja.
Och sådana lösningar är jag intresserad av i stan. Mm. Varför är det obebyggt här?
Mm.
Ville sa en intressant grej om en gräsplätt vid Birger.
Ja, Karlstavs park, ja.
Ja.
Det är den sista resten av gamla träskområdet, skulle jag säga. Och det är ju en förskräcklig, de har ju inte byggt där än. Jag tycker vi går dit och kedjar fast oss nu.
Ja, stora delar av det som var träsket som vi fortfarande finns kvar. Så man skulle kunna liksom någonstans faktiskt inte bara kedja fast sig vid den här lilla gräsplätten, utan faktiskt ta någon sorts helhetsgrepp om att faktiskt fan,
jag ska kedja fast med Vialaplan tills bussarna återvänder dit som gick till norrort liksom.
Ja.
Istället för att de ska svamla uppe på Vallala vägen och förstöra för gångtrafikanter.
Jag tycker vi ska ägna hela nästa avsnitt åt träsket faktiskt.
Ja, vi gör det, jag är beredd.
Rörpost, när börjar man med det? Det är ju en klassiker.
Alltså det fanns ju postgirot på Mästerhållningsgatan, hade ju rörpost väldigt tidigt i det här, där, vad heter det där, bakom gamla posthuset. Så hade de sådana här paternosterhissar som bara går runt utan dörrar. Och rörpost tror jag, tidigt också.
Alltså du menar posthuset, gamla centralstation, det stora huvudet. Det är ett fantastiskt vackert hus det där. Ja. Så jag drömmer ju om att de ska göra om det till kanske en krog eller någonting. För vilka rum de har där.
Åh oh, gud.
Ja, ni ska få frimärke med det på mig.
Det är väldigt intressant och väldigt tydligt tecken på en följd av att centralstationen ligger där den ligger. Mm. Därför att även tidningar placerade sig runt omkring. Post och tidningar blev ju dominerande i Klara kvarteren. Just för att nyheter och brev kom via tåg.
Mm.
Så att därav präglade det en hel stadsdel.
Järnvägen och telegrafen utvecklades hand i hand. Därför att det ena var en förutsättning lite grann för det andra. Mm. Vilket innebar att på varje järnvägsstation fanns det ju också en telegrafstation. Så det var ju inte bara med själva tågen utan även med tågtrafiken. Alltså att det fanns en tågstation som det centralen blev en hubb för informationsöverspridning.
Mm. När knäckte man tunneln mellan södra stambanan och norra?
Ja, det bör ha varit... Det har jag faktiskt inte uppgift på.
Det känns som 1870-tal.
Ja, det borde ju vara
kanske
det.
Kanske tidigare, 1863 säger vi.
Ja, för att... just det.
Det är roligt när du säger det. Det känns som 1870-tal. Det känns ju ibland lite grann som att allting händer. Om man ska gissa, man inte vet, en historisk händelse, så är det hugg till med 1870-någonting. Ja. Det är stor sannolikhet. Men, för det var då allting hände. Ja, men känns det som.
Men jag har en grej som definitivt inte är 1870-tal.
Mm.
Och därför att eftersom vi pratar om kommunikation i det här programmet så försökte jag ju ta reda på alla slags kommunikationer som överhuvudtaget finns. Och någonstans i slutändan så landade jag på raket.
I like that.
Jag såg framför mig att någon jävla raketuppskjutning från Gärdet. Mm. Nej, jag hittade faktiskt inte det. Men däremot så lyckades jag komma fram till att drottning Kristina var en av de första som plockade in fyrverkerier i alla fall. Och fyrverkerier har ju varit en dominerande del av vår stadsbild i alla fall under vår tid. Och är fortfarande här uppe på Mariaberget så skjuts det nog fyrverkerier tror jag dagligen. Ja. Eftersom det har blivit en grej bland vissa människor som förlovar sig och sådär. Alltså så att man somnar till fyrverkerier utanför dig.
Ja precis. Ja,
gör de det väldigt ofta.
Ja, det finns en anledning till att de här nyårsfyrverkerierna bara håller sig på takåsarna. Och det är ju för att de får ju inte flyga hur högt som helst. För att de får ju, det finns ju regleringar för att de inte ska komma i konflikt med flygtrafiken.
Mm. Mm. Det är viktigt. Undrar vad den limiten eller liksom är.
Mm.
Hur högt får de jobba?
Ja, jag vet det. Jag tror att de som man kan liksom skjuta upp högst, det är ju såna här nödraketer. Men de är ju sin egen varningslampa liksom. Annars har du ju sånt där som sticker upp högt upp. Det ska ju vara försett med då hinderljus som det heter. Eller, som visar att här finns det ett flyghinder. De här röda lamporna.
Undrar om det finns folk som har klagat på dem om det har liksom blinkat i deras sovrum.
Ja,
Oxenstiernsgatan bara. Är ni så vänliga att ta bort det här störande på vad kakningstornet eller vad?
Vi har pratat lite för lite om luftballonger. Och då är det väldigt svårt att undvika att nämna Kapten Rolla.
Oj.
Där skiner du upp,
ja,
av glädje.
Bara för att jag minns, jag läste väl Lindorms bokfilmer. Och det var någon sån där, för mig att det var någon stänkare om Rolla där. Jag har inte hunnit läsa den än. Jag måste få höra av dig då.
Ja, men han var ju någon slags artist kan man säga. Som steg upp med sin ballong från Mosebacke till folkets jubel. Folk betalade väl några shillingbanko för att få se det här.
Mm. Vilket år var det?
Ja, det här var på 1800-talet.
1870!
Vi säger 1870, så försvann han plötsligt iväg. Därför att han, i vanliga fall så brukar han ju återvända till marken på olika sätt och vis. I det här fallet så drev han iväg över skärgården. En
heliumballong?
Ja, de hittade honom först några dagar senare och han var ju då i ihjälslagen och fallit ner någonstans ute i åt ja, Ljusterö eller något sånt där.
Just det.
Och han, delar av hans ballong, jag tror att den är på Stadsmuseum. Och det får mig att tänka på någonting som jag minns från när jag var liten, nämligen att man kunde se en grå zeppelinare som det stod Goodyear på.
Mm. Goodyear-blimpen, ja. Absolut.
Kommer du ihåg den?
Ja, absolut.
Alltså, och det var ju naturligtvis ingen gondol, utan precis som du säger, en blimp.
Exakt.
Vilket ju är att den är full
den med... Uppblåst, och
ja,
inte
exakt. Faktor. Den tappar sin form när man tämmer ut den.
Hur lång var den?
För att jag har försökt googla på det här och det står ingenting om det någonstans på nätet, utan det står någonting om att den kunde ses nere vid Vadstena eller Varberg eller något sånt där. Men jag kommer ihåg att jag såg den där en gång i veckan.
Ja, den flög ganska frekvent åtminstone under 80-talet över Stockholm. Ja. Sådär, så lite som någon form av reklamjippo eller någonting.
Varför hemlighåller man det?
Exakt! Jag vill att lyssnarna skickar in bilder på den här Goodyear-blimpen, för det finns det alldeles för få utav på nätet. Please, help us!
Ja. Låt oss minnas Goodyear-blimpen.
Mm. Annars kan man ju nämna gondolen. Det är ju ett trevligt ställe.
Ja, helt klart.
Absolut. Jag undrar om det inte kanske rent av är dags att gå dit nu.
Jag tycker nästan det. Det börjar ju kurra lite grann i morgon.
Ta en liten sänkare och äta en lunch på det.
Ja,
det och sök efter Goodyear-ballongen i horisont.
Ja, det tycker jag vi gör.
Strålande.
Sigge, kan du minnas Normelar strand från sura Vetravastad.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.